Radioplay.
En av många inofficiella slogans som jag har torgfört gällande denna podd är Södra Norrlands bästa podcast. Men den titeln får vi nog både i kropp och ande frånsäga oss. Även om en infödd stockholmare kanske inte skulle hålla med om detta påstående vill jag nog ändå påstå att man snabbt blir stockholmare av att bo i Stockholm. Och jag bor nästan dubbelt så mycket som de flesta andra då min tid är jämnt delad mellan en etta på Lilla Essingen och en etta på Råsunda och en betongkoloss i Täby där jag jobbar. När jag åker till denna betongkoloss från Lillan så passerar jag DN-skrapan färdigställd 1964 och det nästan ännu mer påträngande Svekohuset från 1962. Imponerande kolosser som trots att de i internationell skala framstår som futtiga likväl får mig att känna mig som en liten myra. Och när jag är på fel humör, när ljuset är för grått och när ettans buss är för full så tänker jag ibland att det här är inte avsett för människor. Det här är byggnader för något annat typ av väsen, kanske H.P. Lovecrafts Great Old Ones eller något annat sånt här stort övermänskligt. Sen på buss 176 eller 177 passerar jag istället de blåskimrande massiva bostadshusen i Solnas Hagalund, byggår 1971. Jag tror de är 13 våningar höga och minst dubbelt så breda, men jag hinner aldrig räkna färdigt fönstren innan de försvinner ur synvinkeln. Och så 4 dagar i veckan, Åva gymnasium i Täby, byggår 1972. En grå och röd fästning i betong, lika väl lämpad till att barrikadera sig när det osmanska riket invaderar som för att utbilda gymnasieungdomar. I den pressbild lokaltidningen brukar använda tonar sig byggnaden upp som en skitig serverhall från William Gibsons allra skitigaste framtidsvisioner. Många tycker att skolan är ful. Jag tycker faktiskt den är vacker på något konstigt sätt. Alla byggnader från dessa 2 decennier tycks framkalla just tyckande i kultursidor, på Facebook eller vid fikarummens runda bord. Oj vad det tycks, oj vad det tycks. Och idag ska vi kosta på oss att vara arkitektoniska lekmän när vi ska prata 60- och 70-tal. Det som vi något förenklat kan kalla den brutala modernismen eller brutalismen. Okej, polotröja på, nyköpt Saab står ute på uppfarten, hornrimmade bågar på nästippen. Nu blir det arkitektur, vi kör igång.
Välkomna till avsnitt 184, tror jag det är, av Historiepodden.
Mm, välkomna.
Ja, och du heter Robin och jag heter Daniel. Mm. Och jag har ju sett den här skolan, du pratade om Åvaskolan.
Ja.
När vi skulle ut till Bo Eriksson och intervjua honom så var jag tvungen att vänta på dig där. Och jag måste säga att jag föredrar Campus Manila arkitektoniskt.
Ja, det är lite...
Det är inte direkt en stor betongklump i alla fall.
Nej, ja, det är olika stilar.
Ja.
Har du ett byggår på Manila?
Ja, jag vet att det borde ha det. Men jag har faktiskt kollat lite här nu under din inledning. Men det är ju 1800, jag tror det är tidigt 1800-tal.
Ja.
Så att det...
Ja. Ja, Djurgården är ju underbart. Jag var ute på Valdemarsudde igår.
Ja, just det.
Gick i prins Eugens fotspår och det är man tappar ju hakan. Det är vackert.
Jo ja, så är det.
Det här är en podcast som vi gör tillsammans med Radio Play.
Jajamän.
Och alla deras andra härliga podcast. Till exempel Misslyckade brott, en podcast om misslyckade brott. Mm. Som finns ute att lyssna på. Men det är inte bara Radio Play som vi gör den här podcasten tillsammans med.
Nej, det är också Läkarmissionen.
Ja, som är med oss en sista gång här innan jul. Och jag tänker att vi alla kan kraftsamla. För ni som har lyssnat de senaste veckorna vet vad det här handlar om. Det är FGM, Female Genital Mutilation, alltså könsstympning helt enkelt.
Ja.
Som Läkarmissionen jobbar mot. De här små flickorna som blir könsstympade i Kenya. Och Läkarmissionen, de bedriver en lägerverksamhet tillsammans med en utbildningsverksamhet som syftar till att motverka det här.
Precis, det är utbildning och de har någonstans att vara under tiden som det här äger rum. För det är ju just under hösten som man ägnar sig åt det här.
Mm.
Och då behöver ju de komma undan från det. Och då är det bra om de har någonstans att vara på som inte är hemma där det här utövas.
Och då, precis, och någonstans där man får träffa förebilder som kan stötta dem som har stått emot det här. Och dessutom i det fall man faktiskt inte kan återvända hem också få hjälp det med skyddat boende och liknande. Och tycker du att det här är någonting värt att ställa upp på som vi på Historiepodden tycker, då swishar du 200 kronor, mer eller mindre får man också göra, men 200 kronor är en lägerplats för en flicka, till 90 00 217. Jag skulle tycka om det var så häftigt nu när det är sista gången att vi gör en riktig, riktig kraftsamling. Du som har lyssnat nu 3 gånger tidigare och tänkt att det där är bra, nu, plocka upp mobilen, nu går vi från ord till handling.
Ja, alltså man kan ju inte använda begreppet nu ska vi gräva i plånboken längre, för det är ju ingen som håller på med sånt knappt. Så här får man ta och börja göra upplåsningar på tangentlåset istället.
Precis. Jag såg i dagens DN förut, det är söndag andra advent när vi spelar in, att Riksbankschefen föreslår en svensk e-valuta. Då tänkte jag på dig.
Ja, det gjorde jag. Mm. Vi behöver faktiskt inte vara först ut med allting här för att vara någon slags test, vad heter det, försökskanin för världens ekonomier och valutor. Nej,
det behöver vi inte.
Stopp nu.
Däremot så behöver vi ställa upp för flickorna i Kenya. 200 spänn till 90 00 217, märk det med hashtag varje flicka.
Det borde vi göra däremot.
Det här är ju en återgång till att vara rykande inaktuell, får man säga.
Ja, det är skönt.
Jag började titta på The Crown igår, säsong 2 är ute nu.
Ja.
Är du också igång?
Nej,
med
den? Men snart så.
Ja, första avsnittet, de dyker ju direkt in på Suezkrisen. Och det har vi ju bollat lite grann om, borde vi göra ett avsnitt om Suezkrisen nu när nya säsongen av The Crown kommer ut. Man blev ju inte mindre sugen av att se det, men samtidigt så tycker jag det är härligt att vi står emot. Efter att ha varit lite för inaktuella nu några veckor i rad.
Du menar att Suezkrisen är plötsligt superaktuellt för att en CV tar upp det här?
Ja, det är ju, Suezkrisen är ju på var och varannans läppar nu.
Ja.
Överallt på stan alla pratar Nasser.
Jag vet inte riktigt vad du lever i för sammanhang och bubbla, vilka du träffar så, men jag gör det.
Ja. Okej.
Okay. Nej, men det är ju bra grejer, så är både serien och alltså, Suezkrisen var lite bra grejer, men det är ju intressant.
Ja, yeah, absolut. Och det är, vi får väl göra en klassisk historiepodd och säga att vi återkommer till det.
Mm. Istället är det betong.
Nu blir det betong.
Och brutal betong. Det här är ju, alltså nu skickar ämnet. Nu blir det brutalism, arkitektur. Jag bara, va? Ja, det här var inte någonting som jag hade en aning om, kan jag säga.
Nej.
Så att här har man fått lära sig en del. Och riktigt intressant också, tycker jag, eftersom det är många av de här byggnaderna som man har sett och levt runt omkring eller passerat. Det är ju exempel på den här eran när man byggde de här byggnaderna.
Ja, det har ju förändrat stadsbilden i svenska städer för evigt.
Ja, precis. Och nu vet man hur det kom sig.
Ja.
Och det ska vi också dela med oss av här. Brutalismen står ju för, ja, men det ska ju vara ärlighet och robust arkitektur. Det är storskalighet och det är stora schabrak, upplever jag det som, till höghus bland annat och så.
Mm.
Och då kommer vi komma in mer på det här, men jag tänkte ändå att man lär säga snabbt här vad tusan det handlar om.
Yep.
Och det är naken, rå, obearbetad betong. Och betong är ju ett återkommande tema. Och det beror ju på att den här första, vad ska man säga, arkitekten som lanserar det här, eller som har som tema, eller vad ska man säga, han heter Le Corbusier.
Ja, precis.
Jaha, har vi någon uppfattning om uttal?
Det har vi inte. Han hette inte ens så. Tyvärr har jag inte skrivit ner vad han hette. Det var ju hans...
Det är det han går under.
Ja, precis. Hans artistnamn som arkitekt, ja. Le Corbusier. Ja, men han är ju centralpunkten här.
Mm. Och han pratar ju om betongbrut.
Mm.
Och det betyder då obehandlad betong. Men på engelska och svenska så blir det blir ju lätt brutalism av det hela då.
Och det är ganska passande också, ja. För det ger verkligen ett brutalt intryck. Och ibland tycker jag att det kan vara positivt. Alltså man kan ju tänka att wow, det är rätt mäktigt. Men det är också brutalt. Det är, även om deras försvarare menar att det verkligen finns förfining och finish och tanke här, så är det inte alltid den slår en, utan man bara...
Nej.
Häpnar över skalan.
Ja, den har ju ofta kritiserats för att vara just inhuman. Och han sa ju själv, den här Le Corbusier, att bostäder och hus och så överhuvudtaget, det är ju som maskiner att bo i. Och hus borde konstrueras lika rationellt som flygplan och bilar och annat. Här ska vi inte hålla på och krusidulla till ett för mycket. Och det var inte alltid betong det handlade om. Det kunde vara andra byggnadsmaterial också. Men det viktiga var att det skulle visas så öppet och ärligt som möjligt. Och till exempel elledningar, det är ingenting man ska dölja undan. Utan när det är elledningar, så då finns det elledningar och då låter man det framkomma. Jag läste någonstans, Skandinavium, som jag inbillar mig har med det här att göra, har en himla massa, eller hade åtminstone en himla massa elledningar som hänger i taket, kors och tvärs och huller och buller och allt. Och eftersom jag läste det här i veckan i samband med det här med brutalism, så tänker jag att det borde hänga ihop på något sätt.
Ja, så kan det vara.
Kanske. Det är ju ärligt. Här ska vi inte stuva undan det, inte. Influenserna kommer ju förstås från USA, eller mycket kommer från USA i alla fall. Förutom den här Le Corbusier, eller
han kom inte från USA,
nej.
Han är schweizare.
Ja, jag vet, men jag sa ju förutom.
Ja.
Och det är ju, på det stora hela, en vurm för höga hus och glasfasader som är just från USA. Då. Tidsandan i Sverige.
Hur var den?
Ut med det gamla, in med det nya.
Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort.
En riktig så här höststädning, vårstädning kanske,
ja,
snarare.
Ja, sannoliken. Nu är det som att man ska städa bort historien, nästan känns det som. Nu när vi har gått och blivit en...
industristat.
Ja.
Det blev vi tidigare, men nu är vi ju på banan på riktigt.
Ja, eftersom vi inte har blivit nedmalda till grus under andra världskriget.
Nej.
Det går bra för Sverige ekonomiskt. Ja. Vi pratar 50, 60, 70-tal. En väldigt expansiv period för både näringsliv och statlig förvaltning.
Mm.
Här behövs det lokaler att hålla till i. Kontor, butikskomplex och sånt där. Och då byggs det en hel rad, kan vi nämna några här, nya hus. Som Riksbanken, Kulturhuset, Radiohuset, Åhlénsvaruhuset. Och sådär, och en hel del bostäder, miljonprogrammet som vi kommer komma in på, en väldigt storskalig satsning också.
När man ser foton på Riksbankshuset, det ser inte ut som en verklig byggnad. Jag tänker mig, här är någon animatör som har ledsnat och bara börjat återanvända redan färdiga grejer som den har tecknat. Det är ju det är så monotont att det är ganska häftigt. Samtidigt varje gång jag är där och går på de där gatorna tänker jag, vilken trist gata det här är.
Jag vet inte. Ja, den är ju lite, den slår den ju som väldigt grå. Vi kommer väl komma tillbaka till Riksbankshuset bland annat. Peter Selsing som ligger bakom den. Det blir ju en ombyggnation av hela Stockholms innerstad. Det är en ny cityplan som presenteras 1962. Som naturligtvis ganska snabbt efter, alltså det börjar ju kritiseras häftigt det här. Inte minst av unga stockholmare som är emot hela den här rivningshysterin. Gamla Bunkerbergstorg och hela nederdelen av Regeringsgatan river man ju väldigt noggrant, till exempel. Och kulmen på missnöjet, vad är det egentligen?
Är det den här jäkla almstriden?
Nu är vi tillbaka på almstriden. Har vi varit där någon gång innan?
Ja, jag vet inte, men det är ju hejdlöst kul i det avsnittet av Snedtänkt när de pratar om 40-talisterna.
Ja.
När Kalle Lind och Nina Allergren pratar om 40-talisterna, då tar de upp det här med almstriden och hur stolt de är över att de räddade de nära träden. Mikael Wiehe har skrivit låtar om det i snart 50 år.
1971 är det ju.
Och det man lyckades var att skapa en tunnelbaneuppgång som ingen använder.
Det är ju Kungsträdgårdens almar som man vill rädda från att fällas, och inte tusan räddar man alla från att fällas inte.
Nej, men några träd räddas.
Ja. Platsen ockuperas ju av demonstranter som bor i tält och ligger i hängmattor och så vidare. Och när arbetarna som har uppgift att fälla de här almarna kommer och sätter igång, då måste de eskorteras av polis och sådär.
Mm.
Och det måste antagligen ha klättrat upp i de här almarna och kravaller utbryter mer eller mindre när de här demonstranterna försöker forcera liksom linjerna av arbetare som ska fälla träden. Och så både polis och demonstranter blir skadade i den här röran. Och det här är ju då vad vi har egentligen, om man ska sammanfatta det hela, det är en regering och representativt vald demokratisk församling som tycker att nu ska vi förändra fattig-Sverige och sopa bort de här gamla symbolerna för eländet som vi har haft. Och det är ju bra grejer, tänker de naturligtvis.
Yep.
Och sen har vi ungdomar då till stor utsträckning som inte håller med, utan tycker att det här är ett kulturarv på alla möjliga sätt som vi borde bevara. Och de är väldigt oförstående inför varandras förhållningssätt, känns det som.
Men det är två stycken legitima sätt att se på samma sak också. Så bägge har ju rätt egentligen.
Nu nämnde du Mikael Wiehe här, men vad fasen heter de? En voice.
Mm-hmm.
Någon grupp som bland annat sjöng Almarna åt folket. Och det här är då en cover, eller en, heter det där, när man har parafraserat...
Ja, en tolkning kanske.
En tolkning av Lennons Power to the People.
Ja.
Och nu vet inte jag om det var han som sjöng här, men den första sångaren i En Voice var ju Robert Aschberg.
Ja.
Det är så här kul.
Ja, det är bra. Mycket bra fakta. Mm.
Men nu kanske vi ska prata om något annat ett tag.
Ska vi prata om miljonprogrammet kanske? Alltså, man måste förhålla sig till det här massiva byggandet som utgjorde miljonprogrammet. Som du var inne på det här med fattigdomen, i 60-talets inledning hade knappt hälften av svenska hushåll dusch och mer än var femte bostad hade ingen egen vattentoalett. Det här byggs bort på en period på 10-15 år, vilket såklart är mycket imponerande. Det målet som sattes upp var 1 miljon bostäder färdiga mellan 1965 och 1974. Jag satte mig ner i veckan och kollade igenom min egen bostadskarriär. De första 18 åren bodde jag i en trävilla i Arvidsjaur, byggd på 70-talet men knappast representativ för miljonprogrammet. Sen studentrum i Mariehem, Umeå, miljonprogramsområde, grått och dant. Flyttade till studentlägenhet Karlshem, Umeå, 70-tal, miljonprogramsområde. Till lägenhet på Karlshem, fortfarande miljonprogram. Flyttade till Ålidhem, Umeå, 60-tal, miljonprogram. Flyttade till Gävle, hamnade på Nordost, där du också bodde, 70-tal, miljonprogram. Sen har det skett ett trendbrott de senaste åren. Jag har bott på olika lägenheter byggda på 40- och 50-talet. Och det hänger ju samman med att jag har fått nog med pengar för att välja bort miljonprogramsområden.
Du har gjort en klassresa här. Är det så?
Jag har i alla fall gjort en boenderesa från 70-talet till 40-talet.
Jag tyckte du hade en väldigt intressant fråga här innan vi tryckte på play. Och det var om begreppet betongsosse kommer från den här tiden. Och varför inte egentligen?
Nej.
Inte för att jag vet om det är så, men det låter ju inte osannolikt. Det borde ju vara.
Precis, vi försökte ju få lite svar på Wikipedia och så, men där fanns det någon hypotes om att det kom från någon vaktmästare.
Grå sosse var det vi fick fram.
Ja, det så var det, ja. Ja, så att om någon vet historien om olika sossetillmälen, kommer det från miljonprogrammet. Det känns i alla fall som att det är en utmärkt tid för punkten Vad säger Elander?
Jaha. Vad spännande.
För det här utsatta läget som Sverige befann sig i början på 60-talet, det brukar i historieskrivning exemplifieras genom Tage Erlanders svar i en utfrågning inför valet 1966. Ska vi lyssna på den?
Herr Erlander, antar att ni träffar ett ungt par som ber om råd. Jag förmodar att det hände också i verkligheten. Och de vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då?
De får ju ställa sig i bostadskön givetvis.
Det är den enda tröst som ni kan ge dem, att stå där och, om de är i ett normalfall, vänta 10 år kanske om de bor i Stockholm.
Om de bor i Stockholm och vägrar att ta någon bostad utanför Stockholm, då blir det nog så.
Är det inte en klen tröst för ett par i början av 20-åren som vill skapa sig en framtid tillsammans.
Det är givetvis inte tillfredsställande, men det finns ju bostäder utanför, på kortare sikt.
Är du imponerad över hur Tage Erlander tar sig ur den kniviga frågan?
Det är ju rakt och ärligt apropå betong och brutalism i alla fall.
Ja, att de får ställa sig i bostadskö.
Ja, ja men det får man väl säga. Sen är det ju kanske inte så någon hade svarat idag.
Nej, det här var ju ett stort problem och det var nu dags att dels bygga bort fattigdomen men också bygga så att människor hade någonstans att bo. Från socialdemokratiska politiker i Stockholmsområdet så pockade man på Erlander att du måste satsa på byggandet. Och från SSU, ledda av den unga, begåvade politikern Ingvar Carlsson.
Mm.
Också en intressant tanke att han har varit ung någon gång i tiden. Så pockade man också på att nu är det dags att börja bygga. Det fanns i och för sig motkrafter, till exempel sossarna i Norrköping motsatte sig starkt ett kraftigt byggande med att det finns ju platser. Kan de inte flytta till Norrköping?
Ja.
Och även så riksbankschefen som var sosse varnade att ett sånt här massivt utbyggnadsprogram, det är inte bra. Det är för expansivt. Men man fick börja bygga. Och i sista delen av Tage Erlanders biografi, den som heter 1960-talet, så görs det redan från början tydligt att det här är hans eftermäle. Det är det här som han ska gå vidare på.
Men det utspelas ju då efter det här lite svajiga framträdandet i den här valdebatten då.
Ja, precis. Det första uppslaget efter förordet är en sån här fin bild, jag visar Daniel nu. Med en massa teckningar där man får se vattenledningar 1960-1970, centralvärme 60-70, bad eller duschrum 60-70, kylskåp 60-70, WC 60-70. Mm. Och det är ju imponerande siffror.
Mm.
Till exempel kylskåp. 1960 hade 64% av bostäderna kylskåp. 1970 hade 93% av dem kylskåp. Men vad säger han egentligen om det här pinsamma framträdandet? De tre O:na 1966. Det var inte underligt att i den tv-utfrågningen som jag utsattes för 8 september 1966. Olivkrona, Orup och Ortmark.
Det är ju de här skjutjärnsjournalisterna.
Ja, precis. Tog upp regeringens oförmåga att driva igenom bostadspolitik som hade förespeglat 1964 års väljare och som hade samlat en enhällig partikongress. Utfrågningen belyser utomordentligt väl hur stark den bostadspolitiska debatten var koncentrerad kring storstädernas bostadsfråga och hur helt avgörande bostadsbyggnadens omfattning betraktades. De tre O:na förde säkert många människors talan när de pressade mig hårdhänt för att bevisa att vi inte skulle kunna fullfölja vårt bostadsprogram. Som tidsdokument är referatet av denna tv-utfrågning ytterst intressant, varför jag återger den i bandande referatet av utfrågningen i bilaga A.
Ja.
Kan man gå in och läsa det? Det här är ju före YouTube, ska jag säga så också.
Aha.
Får se nu, hur var det i bilagan här? Av särskilt intresse är utfrågningens första fråga som gäller vilket råd jag skulle ge ett ungt par som ville gifta sig och som inte kunde tänka sig att bo någon annanstans i centrala Stockholm. Nu när jag efteråt läser frågorna och svaren vidhåller jag att mitt svar var korrekt. Vill de absolut bo i centrala Stockholm måste de ställa sig i den långa bostadskön.
Ja, han vidhåller det.
Ja.
Och, nej, alltså, rent krasst, vad är alternativet?
Ja, nej, absolut. Så även om en 10-årsplanering, det är en mycket långsiktig planering, så det goda råd var dyra och det industrialiserade byggandet prioriterades. Det är det som är typiskt för miljonprogrammet. De projekt som planerades innehålla minst 1000 lägenheter, de prioriterades i den lånekön som man hade byggt upp. Det var ju de här AP-fonderna som låg som, det var därifrån, det var så det finansierades helt enkelt. Så det gällde att få effektivitet och lönsamhet. Därför måste man rationalisera byggandet. Vi ska prata om både idéer som låg bakom det här. Men om man bara sätter fast några faktiska, konkreta, fysiska ramar. Så är det ju materialval, standardisering och liknande som spelar roll. Martin Rörby har ju tillsammans med fotografen Tove Falk Olsson skrivit boken Stockholm Brutal. Om innerstadens 60- och 70-tal som bägge har kikat lite grann under veckan. Och han skriver Rörby då om prefabriceringen. Och det är någonting vi måste ha med oss under det här avsnittet. Att byggmetoderna ska vara så effektiva som möjligt. Och det gör man ju genom färdiggjorda material. Eller alltså genom färdigskurna industriellt tillverkade betongplattor, stålfundament och allt vad det nu handlar om.
Mm.
Byggnadsstyrelsen, de utarbetade en strukturfilosofi för det här. Och byggandet går från att ha varit hantverk till att bli industri. Maskinmässig industriell finish som industri för med sig, det behöver ju inte vara sämre än hantverksmässighet. Men det kommer ju ge en annan framtoning. Alltså, per definition är inte det ena bättre än det andra. Men de kommer ju få olika resultat. Och det här med betong, det blir ju A och O. För det är det bärande materialet i den brutala arkitekturen och betong är också det bärande materialet i det svenska miljonprogrammet. De här byggnaderna, stora, gråa, som enorma gravstenar, eller om man är lite mer positiv som Rörby är, man väljer ett material med så många uttryck att det är svårt att tala om ett enda material. Det tillåter alla tänkbara strukturer, ytor och färger. Man kan måla, man kan anpassa, man kan forma och gjuta. Dessutom är det ju metall och glas i de här stora byggnaderna. Men det ska gå snabbt. Det ska kunna gå att slå upp med stora kranar som ju också är ett av miljonprogrammets, vad ska man säga, symboler. Så prefabriceringen av material är ju det som möjliggör det här. Och det är därför så många hus är så monotona. Och den ekonomiska aspekten att man prioriterade stora byggen är anledningen att så många är så stora.
Mm. De här områdena du nämnde i din bostadskarriär, vilka var det nu som var miljonprojektområden? Var bodde du då? I Umeå?
Ja. Umeå, Gävle.
Ja, i Norrköping vet jag att där har vi ju Navesta och Hageby till exempel.
Ja.
Silvervingen och allt vad de heter. De här. Jag har fram att de skulle packa ihop delar av det där och skicka iväg till Baltikum för ett tag sedan.
Ja.
Det var kanske ganska länge sedan nu.
Ja, det måste det vara.
Men allt är inte borta. Men jag undrar, de har väl inte åldrats jättebra?
Varför jag kom in på det här ämnet överhuvudtaget är två anledningar. Dels för att jag var tittade på en byggnad på Kungsholmen som jag kanske tänkte att här kan man bo en dag.
Det var inte miljonprojektprogram
det
antar jag.
Nej, det var äldre. Det visade sig att där kommer jag inte alls bo en dag.
Nej.
Ett flyktigt fönster som öppnades och stängdes. Men det låg väldigt nära området Valgossen, det som egentligen är Sankt Görans gymnasium, som med en vacker skylt kallas brutalismens mästerverk och just nu är under renovering. Vi kommer återkomma till arkitekten vad det lider. Men redan innan det så hade jag några veckor tidigare läst en text av Lena Andersson i DN när hon skrev om sitt Tensta. Och innan vi kommer in på den texten så tänkte jag bara, Lena Andersson är ju knivig, för hon är å ena sidan ofta lysande. Hennes romaner, Egenmäktigt förfarande, är tokbra, men hon är också ofta väldigt märklig. Det här är märkligt till exempel, från den 4 augusti. Texten heter Den uppbyggliga litteraturen och den handlar om huruvida fiktiva skildringar av destruktiv natur påverkar läsare. Om du läser om en riktigt dum person som beter sig illa mot hundar, kommer du då börja bete dig illa mot hundar? Lena Andersson menar att det inte ligger till så. Då skriver hon så här. Under 1990-talets första år, när jag nyligen börjat intressera mig för litteratur, såg jag på ett inslag på Aktuellt som gjorde mig konfys. I studion satt den berömda författaren Sara Lidman och fördömde en viss roman, American Psycho av Bret Easton Ellis. Och hon återkommer tre gånger i texten till Sara Lidman och Bret Easton Ellis. Och jag som är lite dum, jag kan inte läsa den här texten på något annat sätt. På något annat sätt än att Lena Andersson försöker få till en kulturdebatt med Sara Lidman. Död 2004.
Ja, okay.
På något hon sa i Aktuellt i början av 90-talet. Äntligen är det någon som drar ett svärd mot Sara Lidman. Så hon är, jag tycker Lena Andersson är lite märklig. Men den här texten om Tensta är intressant.
Försöker du få till en debatt med Lena Andersson nu?
Nej, verkligen inte. Alltså, om hon, det skulle jag vara livrädd. För jag tror att hon skulle pulverisera mig. Ja, men, nej,
jag tror att det är läge att inte kasta den där handsken som du håller på
med. Ja, men det är konstigt med att hon ska bjuda upp till dans för Sara Lidman död sedan 2004.
Ja.
Ja.
Hon har en del träffande poänger i den här texten i alla fall.
Om Tensta.
Om Tensta. Hon skriver bland annat: nedfällda persienner är den superfunktionalistiska förortens signum. Det är långt mer påtagliga i det dagliga livet än arbetslöshet och kriminalitet.
Ja.
Och det går ju ens knappt att bygga bort. Apropå byggande.
Apropå byggande, nu drar grannen igång slagborren.
Ja. Det går ju ens knappt att ta bort de här inbyggda persiennerna.
Mm.
Hon menar att poängen med persiennerna i till exempel såna här miljonprojektprogrambostäder, det är att det är opersonligt och motverkar individualism och konkurrens. Gardiner som är mycket mer personliga skulle eventuellt kunna skapa tävlingslystnad bland grannarna.
Ja.
Och allt sånt skulle motverkas under den här perioden. Hon tror att det var därför som Le Corbusiers lärjungar i Sverige byggde in persienner i miljonprogrammets bostäder.
Ja.
Och för människan skulle det bli kollektiv och altruistisk och sådär. Den nya människan skulle inte vara småborgerlig.
Precis. Hon skriver: den nya 1900-talsmänniskan var tänkt att födas med demokrati och vetenskapen och som skulle avslöja alla gamla livsvisdomar som okunskap, metafysik och ineffektivitet. Men hon föddes aldrig och kan inte födas. Men hon fick bo och leva i den materiella och andliga konsekvensen av de sociala ingenjörernas idé om hur bra det vore om människan bara var på något annat sätt än hon är.
Ja, ja. Och något annat som byggs bort i och med de här miljonprogrammen är ju de dåliga sakerna som handel, bilism och enkla små nöjen.
Mm.
Vad minimeras i de modernistiska förorterna? Jo, handel, bilism och enkla små nöjen.
Mm.
För handel och kommers, det ansågs ju vara då låga sidor hos människan.
Mm.
Och istället borde man ägna sig åt föreningsliv och kultur för tusan.
Mm.
Och därav så kom ju faktiskt också Kulturhuset till som någon slags motvikt till kommersen i Stockholms centrum. Det var ju så man tänkte. Och runt de här bostäderna där framtidsmänniskan ska leva så behövs det ju inte restauranger och kaféer och affärer och sånt där. Utan det ska vara tandläkare, vårdcentraler och bibliotek. Och de placerar man då i de här centrala delarna av de här förorterna. Där också då är hög hyra, så det är bara skattepengar som har råd att betala den.
Mm.
Och trafiken har ju omdirigerats, för den är omoralisk och egoistisk, hävdar hon att man tyckte, vilket också man tyckte. Men hon konstaterar också att utan trafik och kommers så blir en plats ganska stillastående och spöklik på nätterna.
Mm.
Allt blir tomt eftersom ingen är på väg någonstans. Och hon hävdar också med viss poäng att parkerna är de otäckaste platserna i en stad på nätterna. Och dessvärre så förvandlades hela förorter till någon slags parkliknande platser. Och på första våningsplanet, där det förr i historien har funnits då butiker och kaféer och sådär, där folk har gått omkring och spankulerat längs gatorna och tittat i skyltfönster och sådär, där skulle folk bo nu för tiden. Dels för att man skulle komma bort från den här kommersen och så, den behövde man skyddas från. Men problemet är ju att när man bor längst ner på våningsplanet så behöver man ju skydda sig från insyn kanske, för man vill ju ändå ha privatliv.
Men bara dra ner persiennerna.
Ja, och där kommer de här persiennerna in igen. Och då när jag läste det så tänkte jag på min bostadskaviär.
Mm.
Och de två första lägenheterna jag hade i Norrköping, då bodde jag ju på våningsplan. Jag hade nästan alltid persiennerna neddragna. Nu är inte jag någon ivrig anhängare av inredning generellt. Det tog väl 1,5 år innan jag gick och köpte gardiner hit.
Ja.
Men ändå. Och för sen när jag bodde i Gävle, då bodde jag på 3:e våningen, och då hade jag inte persiennerna neddragna lika mycket.
Nej.
Det borde vara butiker eller något istället på våningsplan, kan man tycka.
Ja, precis. Eller som hos mig, en thai-kiosk längst ner. Det är helt perfekt.
Ja, jo, men kanske det är.
Ja, men man tänker många av de här så kallade ABC-städerna, arbete, bostad, centrum, som anlades på 50- och 60-talet, de har ju blivit sovstäder i och med att folk jobbar inte där.
Nej.
Utan folk bor där och åker antingen kollektivtrafik eller bil fram och tillbaka, och det blir inte så kul.
Nu lät det som att jag inte har haft gardiner någonsin. Jag har haft, fast de var rätt fula innan.
Ja, men nu är det fint.
Nu är det i alla fall nyare.
Absolut, jag tycker att det är, för varje gång jag kommer att hälsa på hos dig så blir det finare och finare. Nu är ju julpyntet framme.
Ja, Nu har vi juldukar här.
Ja, precis. Andersson landar ju i sin text slutskeende i att hon inte skulle vilja vara utan modernismen, men att i den så finns ett inslag av avsky för människan. Ett inslag som har stått oss dyrt. Och det där är ju intressant. Så man börjar gegga lite grann i brutalismens ideologi, se vad man hittar där. Hon skickar ansvaret direkt till Le Corbusier, som är samma person som du lyfte fram där i inledningen. Och vem var han? Om vi börjar där då. Han var en schweizisk-fransk arkitekt, målare och teoretiker verksam under första halvan av 1900-talet. Men Lena Anderssons text fick en del kritik. Till exempel av Tina Wik, svensk arkitekt, som i ett svar till Andersson menar att det är en grov förenkling det där, och att istället ska man lyfta fram tyska funktionalister som Gropius, Behrens och Mies van der Rohe som inspirationer. Så där har vi två spår att gå på, men vi börjar med kändisen i sällskap. Vi börjar med Le Corbusier, för det är ju alltid han som lyfts fram i första hand. Och jag tänker att människor ryms inte i enstaka påståenden eller i att man lyfter fram en enda händelse. Voltaire är ju inte bara sitt parafraserande håller inte med dig men skulle dö för din rätt att bla 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 bla.
Men om man skulle stämpla något på Le Corbusier så är det väl ändå opportunist?
Ja, absolut. Det, och jo, han är väldigt opportunistisk. Vi kommer ju till den här politiken. Nu gick du rakt in på, jaha, på efterrätten.
Okay.
Jag tänker att du får äta upp sillen innan du går på Ris alla Maltan. Men för dels så har han ju det här, en byggnad där en maskin för boende, som du var inne på i inledningen. Men ett annat så här fakta som många allmänbildade svenskar känner till är att han i sin idéskiss för Stockholm 33 ansåg att man skulle riva hela Gamla stan.
Oh,
och ersätta den med en byggnad på pelare.
Och jag får ont i magen här när jag tänker på
att i ett speciellt rum så skulle man säga här nedanför blev von Fersen ihjälstampad.
Alltså det är ju förskräckligt ju. Och det finns ju såna här byggnader på pelare i, har jag sett i både USA och i Ryssland. Så här jättestora, jag vet inte fasen vad det är, klumpar på pelarben bara.
Mm. Alltså,
oerhört fullt.
Okej.
Okay. Ja, men det är väl. Tänkte hela Gamla stan med en sån.
Ja. Nej, jag föredrar ju att Gamla stan är kvar som Gamla stan är kvar.
Ja, bra, då slipper vi bli superosam som det här.
Det var här, nu stod vi i ett sånt där vägskäl. Hade jag gått åt andra hållet så hade det inte blivit några fler historier på podden.
Ja, då hade vi haft problem i alla fall.
Le Corbusier var i någon mån ett geni. Redan som 17-åring fick han rita ett hus åt sin lärare på en designhögskola. Och Mikael Tim, som har gjort en radioessä på P1, han beskriver det här huset som en vacker villa, en radioessä om Le Corbusier då. Det är inte bara en radioessä i största allmänhet. Jaja, det är en vacker villa i alphyddestil, men ingenting där skvallrar om att i denna tonårings kropp bor en revolutionär. Och han var inte bara arkitekt utan han var samhällsplanerare. Någonting som det ibland kanske är olyckligt att det sammanblandas så mycket, det här med arkitektur och samhällsplanering. För det går att tänka sig en värld där arkitekter ritar hus och samhällsplanerare med andra kompetenser än byggnader planerar samhällen. Det där är en kritik som ibland ges mot Le Corbusier, att han var en duktig arkitekt men en värdelös samhällsplanerare, och det är där som han har gjort den stora skadan. Men i alla fall, till Paris kommer han som alla andra modernister i början av 1900-talet. Det har vi pratat ofta om, hur farligt det var i Paris. Med alla de här revolutionärerna som springer omkring runt olika gatuhörn.
Ja.
Bara det säger smack.
Just det, man kan inte... Ja. Nej, men det här har vi ju dragit några gånger. Man behöver olika backspeglar och kolla runt hörn så att man inte springer in i någon och så.
Precis, i en parallell verklighet så springer Coco Chanel och Le Corbusier ihop och bägge får hjärnskakningar, och så helt plötsligt så förändras världen. För utan dem så skulle mode och byggnader se annorlunda ut.
Sliding doors.
Precis. I alla fall, sin egen arkitektur handlar om tre enkla regler. 1. Byggnaden ska stå på pelare. 2. Väggarna och fasaden ska vara flyttbara, alltså inte bärande. Och 3. Det ska alltid finnas horisontella fönsterband tillsammans med terrass på taket. Vilket ju är coolt. Och i mitten av 30-talet så hade han blivit den hetaste arkitekten i hela Europa. Husen är superrationella, förlitar sig på en precision som för tankarna till antikens mästerverk och verkar ofta i en helt galen skala, ju större desto bättre. Den kändaste av hans byggnad kommer från efterkrigstiden och den ligger i Marseille och heter Enhet för boende. Vilket är ett kul namn ju. Enhet för boende. 1600 personer bor där och det är massa terrasser och ganska häftiga lägenheter inuti. Men jag sätter på bilder och där, ibland ser det ganska coolt ut, ibland ser det förskräckligt ut. Min flickvän har sett det i verkligheten och hon tyckte att det såg gräsligt ut.
Mm.
Så, vem vet. Det som är lite ironiskt, både när det gäller Le Corbusier men när det gäller miljonprogrammet överhuvudtaget, är att lägenheterna ofta är jättefina på insidan. Mm. Alltså välplanerade. Vi bodde ju i ett hemskt miljonprogramsområde i Gävle några år.
Mm.
Men lägenheterna var ju toppen på insidan. Och Rörby, han skriver det här, som något av en paradox genererar det omfattande och storskaliga bostadsbyggandet också några av de mest väldisponerade lägenheterna vi någonsin har åstadkommit i Sverige. Där kvadratmeterna tas tillvara på ett lika ekonomiskt som smart sätt. Några döda ytor att tala om finns överhuvudtaget inte.
Nej, så är vi ju.
Men tyvärr, om man kollar på det svenska miljonprogrammet, när vi kommer in på 70-talets andra hälft och plast gör sitt stora intågande i byggandet, så blir det inte så roliga materialval. Från 60-talet, de lägenheterna är lite finare, där är det ofta parkett och mer påkostat, marmor i fönster och liknande. Men med 70-talet så kommer plasten och det är inte så roligt. Men, han var opportunist, sa du. Vad menar du med det?
Att han kunde tänka sig jobba för vilken regim som helst som ville låta honom få bygga sina grejer.
Mm.
Både fascist Frankrike, Vichy-regimen och Sovjetunionen. Och han försökte uppvakta Mussolini med. Det viktiga var ju att han fick liksom driva igenom sina projekt.
Mm, precis. För det kom ju fram för något år sedan att han samarbetade så nära med den här nazistiska Vichy-regimen då. Mm. Under ockupationsåren i Frankrike och även som du säger olika totalitära regimer. Och det här har lett till att han ofta kallas nazist i samtida källor. Och Johan Johansson då ur DN, han menar att var han verkligen nazist? Han verkar bara ha inte tänkt så mycket på politik. Alltså, på det sättet påminner han ju om våra oljeherrar ur det avsnittet som bara tänkte olja.
Ja.
Och, så här, politik och ideologi och krig. Nu, jag tänker olja. Och han tänkte arkitektur. Vilka tillåter mig att bygga? Var får jag riva en gammal stad?
Men visst var det så att det viktades en liten salva kritik mot de här oljeherrarna just för det här tänkandet.
Mm.
Från vårt håll. Så att då skulle man kanske göra likadant här.
Absolut. Det är ju väldigt lätt att kritisera honom för det. Och det bör vi göra också. Jag tycker att alla människor, oavsett vilket, har ett ansvar.
Sen måste man ju försörja sig med visserligen. Men det finns ju gränser kanske, jag vet inte.
Nej, och en så uppburen arkitekt som han var skulle nog kunna försörja sig på en hel del sätt. Johansson skriver så här om Corbusier. Han var framförallt arkitekt och hans idéer om stadsplanering var varken nazistiska, kommunistiska eller demokratiska. De var arkitektoniska. Att se hans stadsplansteorier som uttryck för demokrati eller humanism är lika historielöst som felaktigt. Le Corbusiers mest bestående insats blev att avpolitisera stadsplaneringen och att reducera den till arkitektur och estetik. Där befinner vi oss fortfarande, i ett stadsbyggande präglat av föreställningen att det är arkitekturen som skapar mening och innehåll i våra städer. Och den frågan tycker jag är intressant i största allmänhet. Vad är det egentligen som skapar mening i våra städer? Och när man läser om honom så, beroende på vilken ideologi som olika journalister eller historiker försöker stryka på honom, så lyfter man också fram honom som en god eller en dålig modernist.
Mm.
Och det där är intressant, så att sovjetiska modernister är dåliga modernister. Medan kanske franska eller amerikanska modernister är goda modernister. För det ena är totalitär, det andra är demokrati. Men egentligen, som är fallet Corbusier, det är inte politik utan det är Det är något annat, det är estetik kanske.
Lyckliga gatan, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Tystnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och skövlat, fördärvat och skändat.
Återvända till Sverige lite.
Gärna.
Vi behöver bygga kontorskomplex. Och det här är som... Rörby påpekar i sin bok Brutal, Stockholm Brutal, sista perioden innan datorerna invaderar arbetsplatserna.
Här är det många skrivbord som ska in.
Ja, det är det. Och då ska det byggas, och det ska byggas högt. Och då smäller man upp, ja, inte på en gång, men vi har ju skatteskrapan i Stockholm. 26 våningar, 86 meter på Götgatan. Den är klar 1959 och den syns ju.
Ja, det gör han.
Där har man suttit och druckit öl några gånger högst upp nu efterin.
Trevligt.
Det vet inte om man kunde göra 1959. Numera är det mycket studentbostäder och så där. Sen har vi Hötorg City som byggs om under 50-60-tal. Och det är framförallt de här fem så kallade Hötorgskraporna då som man bygger upp. Och de är 19 våningar, 72 meter höga, och de är klara 1966. När stadsfullmäktige i Stockholm skulle ta beslutet att bygga de här på 40-talet så sa borgarrådet Yngve Larsson så här: till mig talar denna stadsbild om kraft att skapa och tro på framtiden med den musikaliska uttrycksfullheten som tillhör den stora arkitekturen. Fem sköna ackord, fem trumpetstötar i ett händelskt festspel.
Coolt.
Det är inte ofta borgarråd uttrycker sig så här.
Mer sånt.
Känner jag. Och därmed så kallas ju de här fem hötorgsskraporna ibland också för de fem trumpetstötarna. Och de blir ju symboler för något nytt, framtidstro att Stockholm ska bli en modern storstad. De är ju lite speciella just för att de är så höga jämfört med den övriga skylinen, eller vad man ska säga. Och de representerar också ett fåtal exempel i Sverige på höghus för kontorslokaler efter amerikansk 50-talsmodell. Men de väcker ju förstås med irritation när de ska byggas, och folk blir förbannade som vanligt när det ska byggas någonting, för det måste ersättas. Det ska ersätta något annat som har varit där innan. Och efter diverse kontroverser så fastläggs några principer som man ska följa. Och i Falk Olsson och Rörbys bok så skriver de: höghusen ska ses som enstaka eller grupper av solitärer som antingen förstärker topografin i det skärgårdslandskap som i grunden präglar Stockholm eller markerar stadens entréer. Och höjden bör ligga i ett spann någonstans mellan 60 och 85 meter för att knyta an till kyrktornen och andra äldre höga accenter.
Precis, för det är ju annars det man tänker på när det är Stockholm Skyline. Höga Lidskyrkan till exempel, två stycken bara spikar som sticker iväg upp i luften.
Och då ska vi inte ha några hus som är högre än det.
Nej.
Kontorsutrymmena utformas ju med många små rum längs långa smala korridorer. Det blir som cellkontor. De som har högre rang i ett företag eller en förvaltningshierarki, de behöver förstås större kontor att sitta och sparka i. Och därför är väggarna ganska enkla att lyfta bort och flytta runt. Jaha, jag har fått en befordran här, men då slår vi väl ut väggen eller något.
Just det, inte bärande väggar, de skulle flyttas.
Ja,
det var en av reglerna.
Ja, precis. Det här gör ju också att fasaderna kommer att påverkas och det blir små, tätt placerade fönster på utsidan. Och under andra halvan av den här brutalismperioden så kommer idén från USA om öppna kontorslandskap att slå igenom. Så det kommer ju också då i slutet på 70-talet.
Okej. Okay.
Vi har ju några exempel som vi ledde upp här sen på olika byggnader.
Är det inte det vi gör nu?
Jo, men jag tänker, jag har ju en lista här med olika, bara, här ska jag prata om det, här ska jag prata om det.
Ja, men får jag kasta in en byggnad, sen får du ta några.
Jaha, okej.
Okay. Leoni Geisendorf, eller Giesendorf. För om man ska koppla Corbusiers inflytande bort från allmänna idéer och ner till konkret nivå så hittar man henne. Hon dog bara för något år sedan för övrigt, 102 år gammal. Och det är hennes brutalistiska så kallade mästerverk som omtalades i skylten på Kungsholmen den där dagen som jag gick förbi för någon månad sedan. Hon är värd att lyfta fram av ett antal orsaker. Dels av det uppenbara. Hon är en kvinnlig arkitekt verksam i ett område som i så stor utsträckning präglas av manliga mästare. Men också för att hon med sin schweiziska bakgrund, sin utbildning vid Tekniska högskolan i Zürich, sitt boende i Paris faktiskt i ordets egentliga mening är en lärjunge till Le Corbusier.
Hon är ju född i Polen då.
Just det, hon kommer från Warszawa, helt riktigt. Och hon hade ett, med sin man från 50-talet hade hon ett arkitekturkontor i Östermalm. Hon kom hit i slutet av 30-talet, men det är under 60-talet som hon verkligen blir aktiv. Och bortsett från hon har byggt villor i betong ute i Djursholm och hon har gjort lite olika grejer, så är ju hennes klassiska, brutalistiska Sankt Görans gymnasium ute på Kungsholmen en enorm byggnad som ursprungligen var tänkt som yrkeshögskola. Nu håller den på att renoveras och ska bli studentbostäder. Ett massivt, massivt bygge. Och också ömsom hyllat, ömsom hatat. Själv var hon väldigt skeptisk till renoveringen. Eftersom det här är ju bostäder med massa nybyggnader. Ni kommer sabba allting. Men så är väl arkitekter.
Hon har sagt, jag vill bygga hus. Stora, stiliga, starka, stolta, vackra hus. Vackra hus höjer ju ens sensibilitet. Man upplever att man blir mer skärpt när man upplever ett vackert hus.
Ja, just det. Det stämmer väl. Sen är ju frågan, vad är ett vackert hus?
Det är om tvista de lärde.
Just det.
En annan brutalist som verkar under den här perioden i alla fall är ju Sigurd Leverenz.
Mm-hmm.
Han byggde kyrkor bland annat.
Mm.
Låga kyrkor i tegel till exempel. Och en av dem ligger i Björkhagen i närheten av där vi sitter och spelar in här.
Mm.
Och en av de boende i Björkhagen under slutet av 50-talet kommenterar bygget av Markuskyrkan med att det såg ut som en gammal riddarborg. Och andra har kallat det för fabrikslokal och sådär. Och när vi gick förbi Markuskyrkan med några kompisar förra sommaren här på väg mot vår årliga junipicknick i Nackareservatet.
Just det.
Med boll och öl på schemat hade vi ju.
Ja, nästa år blir det krocket.
Ja, blir det?
Ja, det är ju beslutat vid ett möte.
Jaha, det kommer inte jag ihåg, men det kanske vi beslutar.
Ja. Yeah.
När jag säger årliga junipicknick också, så den har bara funnits en gång. Mm. Men man måste ju skapa nya traditioner.
Mm.
Då gick vi förbi Markuskyrkan och kommenterade, vad är det för krematorium som ligger här?
Ja, det är den, ja.
Ja, jag kommer inte ihåg vem som sa att, men det var någon som tyckte att det såg ut som det. Mm. Det är mycket tegel då. Och det här ska ju påminna om de tidigaste kristnas katakomber eller klippkyrkor och så.
Okay.
Små fönster med begränsat ljusinsläpp. I en SvD-artikel om Leverenz så konstaterar man att kliva in i Markuskyrkan är att mötas av en tidlös stillhet. Den robusta tegelarkitekturen rymmer både trygghet och mystik.
Mm.
Och kyrkan besöks ju regelbundet av utländska arkitektstudenter. Hade jag inte en aning om, förstås, innan den här veckan. Samma SvD-artikel menar också att Markuskyrkan och Leverenz andra kyrkobyggen, som till exempel Peterskyrkan i Klippan, är höjdpunkter i 1900-talets kyrkobyggande.
Oj.
Och runt om i världen så skriver man ju alltså böcker, och han är en väldigt känd person, om inte annat i arkitekturkretsar.
Uh-huh.
Peterskyrkan i Klippan har fått dela ut ett arkitektpris på 30 000 euro som har instiftats av någon professor i Madrid. Och priset skulle gå till arkitekter som arbetar i Leverenz anda.
Mm.
Klippanborna ska enligt uppgift ha blivit en smula förvånade över att deras kyrka var så uppmärksammad att det delades ut sådana priser där. Och för arkitekter under 50- och 60-talet så blev ju just kyrkobyggande en fristad, kan man säga, där man fick utlopp för sin kreativitet och så, mycket mer än i de här stela miljonprojektprogrammen och byggnaderna där.
Ja.
Ett andningshål för konstnärlig ambition, kan man säga.
Det där är väldigt intressant. I dagens DN Kultur så var det en artikel om någon japansk arkitekt, jag skrev tyvärr inte ner vad han hette, men som jag skrattade då, för du vet det här att man går igenom hela sitt liv utan att tänka på hur många röda Volvo V50 det finns. Och så köper en röd Volvo V50 och ser dem överallt.
Ja,
helt plötsligt ser man ordet brutalism överallt.
Ja.
Och för då beskrevs han som en sensuell brutalist. Och hans kändaste byggnad var en kyrka i Osaka.
Mm.
Och det var en väldigt häftig bild då. För istället för en altartavla längst bak så är det fyra massiva betongblock. Men de lämnar sprickor mellan sig så att ett kors av ljus i den där betongen växer fram. Uh-huh. Och på fotot ser det otroligt häftigt ut. Sen är jag inte helt säker på hur man skulle uppleva det på plats. Men man fattar det här att kyrkor är verkligen, som du säger, ett andningshål.
Mm. Jo, det blir ju lite mer kreativt där, kan jag tänka mig. Åtminstone på den här tiden.
Mm.
Allt skulle ju vara så storskaligt i övrigt då. Nytt och framåtsyftande och sådär och rationellt. Men kyrkorna blir ju en chans för arkitekterna att återknyta till historien på något sätt som man inte fick göra i övrigt.
Mm.
Om man kollar på Wikipedia-sidan på Levent så kan jag inte gå i god för hur sanna de här anekdoterna är. Men det är lite anekdoter om när han var där och övervakade bygget då.
Ja.
Och då ska en platssättare ha tyckt att om man gör så som Levent vill så fick han det inte rakt. Och då ska Levent ha svarat, rakt och rakt, varför ska allting vara rakt? Det ska vara vackert, även om det är krokigt. Och någon annan plåtslagare där som hade sagt att jag kan väl göra som jag brukar. Och då hade Levin svarat nej, det enda jag vet det är att du inte ska göra som du brukar. Ungefär.
Ja.
Vi har ju några andra exempel på väldigt uppenbar brutalism också. Kaknästornet.
Mm. Det är ju också skilda meningar om det är vackert eller fult.
Precis, det brukar vara så med de här byggnaderna. Bengt Lindros ligger bakom där.
Mm.
Och sen har vi Sälsing som jag nämnde. Peter Sälsing som har åstadkommit både Kulturhuset och Riksbanken.
Mm.
Riksbankshuset som invigdes 1976. Det är en mycket påkostad fasad här som du nämnde. Som du tyckte var tråkig och grå.
Ja, den är ju mäktig. Den ser ju ut
mäktiga.
Som en borg på något sätt.
Ja, precis.
Men visst är den lite tråkig.
Det är svart granit och den är väldig helt enkelt.
Mm.
Och det är glas och betong och granit. Det är ju brutalism det här.
Mm.
Elias Cornell har skrivit om Riksbanken i Sveriges historia del 15. Egentligen är väl så att uppdrag lika nyttobetonat som varje annat kontorshus. Men arkitektens ambitioner, 5 seklers tyngande urbana traditioner hos Europas bankbyggande och inte minst de väldiga ekonomiska möjligheterna ledde till en sällan skådad lyx. Med natursten för miljon på miljon och en egensinnig önskan att dominera stadsbilden växte där upp ett monument av förgiven sivlighet med hela tyngden hos borgarnas borg bland finansens fästen.
Ja.
Och det är ungefär så som du sa också här. Andra byggnader som jag kom att tänka på automatiskt när jag insåg vad brutalism var, det var ju både polishuset och stadsbiblioteket i Norrköping.
Ja.
De byggnader i Norrköping som Norrköpingsborna tydligen har röstat fram som stans fulaste i diverse omröstningar. Jag har faktiskt inte papper på, eller man ska säga, jag har inte stött på faktumet att polishuset ska vara byggt i någon form av brutalism, men jag behöver ju bara se på det och veta vad brutalism är för att inse att det är det.
Ja.
Lisa Höstup som ligger bakom det.
Den byggnad som ofta får bära hundhuvud som Stockholms fulaste är ju för detta arkitekturskolan på Östermalmsgatan.
Just det.
En synnerligen grå byggnad, insprängd bland gammal vacker bebyggelse. Till byggnadens försvar så ska den ursprungliga tanken var att den skulle täckas i klätterväxter.
Mm.
Men de ville inte riktigt klättra.
Nähä.
Så att istället står den där som
naken och ro.
Ja, precis. Ganska hatad. Jag började också tänka på Berwaldhallen där Sveriges Radios symfoniorkester håller till.
Mm.
Känd för sin utmärkta akustik och nedsprängd. Men den är ju nedsprängd i marken, det vill säga. Som en riktig så här, vad jag tror Rörby kallar det, berga kungens sal.
Ja.
Men den är också synnerligen brutalistisk.
Ja.
Rå betong. Jag tänker bara att man kan lyfta in det som den här arkitekten Tina Wik menade också, att det inte bara Le Corbusier som har format den svenska stadsbilden och arkitekturen, utan vi har de här tyskarna också. Staatliches Bauhaus in Weimar. Bauhausskolan grundades av Walter Gropius 1919. Perfekt timing för att hinna bli knutpunkten i Europas arkitektur och sen tvingas fly undan nazisternas mer storvulna idéer om hur någonting vackert faktiskt ska se ut. Bauhaus var den här skolan när det gällde arkitektur och när det gällde möbler som tillhandahöll en pedagogisk idé. Man skulle lära eleverna egenskaper hos material, färg, form. Och till estetiken hör ett geometriskt formspråk som inte tyngs ner av estetiska tillägg utan funktion. Om det bara är något vackert lite pryttligt men som inte har någon funktion, bort med det. Det är formen i sig som ska vara vacker.
Mm.
Möblerna kan representera idén att de ska vara hantverksmässiga men tillverkade i industriell skala. Försöka förena de här två idéerna. Vi har de här stålrörsstolarna som Marcel Breuer ritade till exempel i polerat stål och svart skinn. Jättevackra. Och hon, Wik, har ju en poäng i att de svenska förorterna inte bara byggdes efter en enda persons nycker. Han kanske är den starkaste profilen inom den modernistiska arkitekturen, men de är ju många, det är ju en bred rörelse. Du har nämnt det amerikanska, det finns brittisk influens, den franska skolan, den tyska skolan. Och tillsammans så bildas ju det här som man kan kalla funktionalismen. Eller funkis, och vi älskar ju funkishusen från 30-talet. Söta tvåplansvillor, vackra i sin återhållsamhet. Utan när modernismen går över någon gräns och folk börjar tycka illa om det, det är ju när det är skala och material som byts.
Mm.
När det bara blir betong. Och när det blir så fruktansvärt stor skala. Och förra veckan så pratade jag och en kompis om vilka av tidens hus vi uppskattar. Och det var inte bara så här skalan vi landade i, utan även planering. Alltså mitt söta femvåningshus från 44 med gula väggar och ett hisschakt som släpper in ljus. Det älskar jag ju, även om det är tydligt en modern byggnad. Och samma sak, det hus vi sitter i nu, ditt hus, det är också ett jättegulligt hus. Vad är det? 4 våningar högt. Mm. Uppe på en liten bergsknalle. Men de här...
Vad idylliskt det låter.
Ja, det är superidylliskt.
Det är väldigt lummigt här utanför också ibland.
Det är jättelummigt.
När det är vår.
Rådjur och allt vad vi nu kan se här. Men när vi kommer in på 60- och 70-talet, lyftkranarna ska fram. Då måste det vara platt. Så man schaktar bort allting och man bygger de här enorma byggnaderna. Och man skiter i att terrängen är kuperad, utan det blir för trist helt enkelt.
Är det din slutsats?
Ja, när det känns som enheter för boende istället för att man har byggt efter givna förutsättningar. Ja, jag tycker tyvärr det. Ja.
Den här Elias Cornell som jag citerade angående Riksbankshuset, han skrädde inte orden när det gäller det här. Han är ingen fan direkt och... Jag ska citera några mer utdrag av det han har skrivit. Nu är det här då i skarven 70-80-tal när kritiken var som hårdast också, eller började åtminstone ta form.
Ja, då hade det slagit, ja.
Ja, då var man inte så glad i det här längre. Och han vänder sig mot det här just inhumana och opersonliga och säger bland annat: teknik och manipulation har fullständigt tagit loven av den mänskliga omsorgen. Man vågar påstå att det ofta tydligt känns hur skickliga arkitekter fått till uppgift att med alla medel avhysa varje mänsklig stämning och varje mänsklig skala från sjukhusens salar och korridorer.
Mm.
Och ett stycke när han pratar om sjukhus där. Och han är kritisk mot det här omfattande rivandet och nya stadsdelar som har konstruerats och slängts ut långt ifrån varann och är i någon form av isolering nästan. På en mans ålder har vi låtit myten om de stora sammanhängande byggnadsföretagens fördelar svindla bort väldiga delar av det oersättliga materiella kulturarv som äger sitt bestånd i äldre bebyggelse. För det mesta helt användbara hus, lätta och lönsamma att reparera.
Mm.
Det skulle vi inte ha rivit tydligen. Och han går hårt åt själva samhällsplaneringen under perioden också. Snarare än arkitekterna. Då faktiskt, utan det är samhällsplaneringen som är skurken. Och då skriver han: rötterna ligger naturligtvis inte mest hos arkitekterna utan hos samhällsbyggandet i dess helhet. Det är nämligen med hjälp av samhällsplaneringen som effektivitetssträvandena och de ekonomiska krafterna lyckats lyda myterna och doktrinerna kring det ensidiga och stora företagets absoluta överlägsenhet. Utan jämförelse är de förvända föreställningarna och vanorna i samhällsplaneringen också ett av de allra svåraste hindren att återföra byggnadskonsten till människan, till livet och den kvalitet dessa fordrar.
Mm.
Här var ju väldigt mycket kritik mot att det är så inhumant ju.
Ja.
Och han får ju representera synen på det här under slutet av perioden. Falk Olsson och Rörby, de menar ju att det mesta som byggdes är bra mycket bättre än sitt rykte.
Mm.
Egentligen. Och de beklagar sig över den här attityden mot byggnaderna som har utvecklats under 80-talet och framåt. Som också har bidragit till att man har byggt om och faktiskt försämrat en hel del av dem.
Just det.
Och i synnerhet lyfter de fram Bengt Lindros, den här rafflande sidoentrén till NK som jag har sett bild på som faktiskt ser rätt häftig ut. Elegant. Den har man ju rivit och ersatt med, som de säger, citat, butiksarkitektur av det mer mediokra slaget.
Mm.
De här byggnaderna blir ju som någon slags symboler för många för en tid som har farit fram utan hänsyn. Och i en hejdundrande fartblindhet helt enkelt över sin egen förträfflighet så har man rivit ner de äldre stadskärnorna som har varit befolkningens gemensamma arv i olika svenska städer.
Och där tycker jag egentligen att de största felen gjordes, för ibland när jag och min mamma sitter och pratar om arkitektur.
Okej, hur ofta gör ni det?
Ja, men det händer ganska ofta faktiskt.
Uh-huh.
Då blir vi lite reaktionära och börjar ondgöra oss över 200 nästan identiska domusvaruhus som utan minsta hänsyn till omkringliggande miljö förslavade stora delar av svensk stadsbild.
Jag skulle vilja se när ni två sitter och eldar upp varandra till ilska.
Uh-huh.
Över dessa byggnader.
Precis. Ofta med gräsliga parkeringshus till. Och så sen när domusvaruhusen inte längre är domusvaruhus, ja, men då måste vi bygga om dem till gallerier. Om möjligt ännu fulare. En hemsk glaspåbyggnad med Joe and the Juice. SF-bio på övervåningen. I Gävle så är ju biografens utgång i ett parkeringshus.
Ja, det är det. Och man vet aldrig åt vilket håll man ska gå när man väl kommer ut.
Nej, man är högst upp i ett parkeringshus.
Mycket förvirrande.
Mitt i körfältet. Det finns hela trådar på Flashback där människor i gemensamt korus piskar upp illvilja mot den här brutala modernismens skapelser. Ibland har de poänger, ofta inte ska man säga. Det blir ju väldigt mycket så här. Människor som, det är Sovjet! Ja, fast lika mycket kom från USA. Men vi byggde ju bort fattigdomen. Det är en förenkling, men det är inte utan sanning. Men det är uppenbart att många misstag gjordes. Jag sa i början någonting om Svekohuset och DN-skrapan. Att när just det grått och bussen är full tänker jag att det inte är avsett för människor. Men en solig höstdag, när man kan gå med jackan uppknäppt och solen reflekteras över 13 våningar med 30 fönsterrutor på varje rad placerade i ett symmetriskt zigzag, storskaligt men ändå sofistikerat flätverk. En sån dag så tycker jag att det är ganska imponerande. Då tycker jag att det är lite vackert.
Det här hade du manus på?
Nej.
Falk, Olsson och Rörby, de försöker som sagt upprätta synen på det här. Och de säger ju att det här är ju ändå en period med framtidsoptimism och en storskalighet som har bidragit med en hel del byggnader av stor kvalitet också rent arkitektoniskt.
Yeah.
Och de märks och de syns, och kanske menar de på att det här var en guldålder ändå. Och de två gånger vi har pratat om arkitektur i podden, så då är vi ju 1600-tal under tessinarna.
Yeah.
När vi har slott och en massa fina
palats
mitt i städerna och sådär.
Uh-huh.
Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var nu faktiskt, men ändå någonstans på 40 tror jag.
Mm.
Och sen är det då det här avsnittet, och då landar vi i mitten av 1900-talet. Och tillsammans så bildar ju både Tessinbyggnaderna och de här byggnaderna en spännande mix av historien i de svenska städerna.
Så är det. Det blev historiemedveten där, då, nu och sedan.
Ja.
Okej, vi är väl färdiga för idag?
Det är vi.
Det var en kuggfråga, det är vi inte. För vi ska påminna er om de här flickorna i Kenya. Hashtag varje flicka och läkarmissionens idoga arbete för att stoppa könsstympningen. Om du, liksom historiepodden, tycker att det här är värt att investera i, då swishar du 200 spänn, eller mer eller mindre, men 200 spänn för en plats på ett läger för en flicka till 90 00 217.
Tryck på låstangenten nu.
Precis. Gå in på...
Eller vad heter det? Tangentlåset ska låsas upp nu.
Jaha, okej. Just det.
Ja.
Och gå in på vår Facebook-sida och berätta vilket du tycker är Sveriges fulaste byggnad. Det
ja,
roar mig.
Ja, mig med, det vill vi veta.
Ja. Tack så mycket för idag, Daniel.
Tack själv.
Vad blir det nästa söndag?
Det återkommer vi till.
Okej. Hej då med er.
Hej då.